Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men hej och välkomna till delen flaska nummer 21. Jag låter lite förkyld, det kanske låter som att jag är i ett badrum och det är jag. Men för några veckor sedan så spelade jag in en intervju med Per Styregård. En av Sveriges mest passionerade mat- och dryckesskribenter och debattörer och författare. Han är en av de mest kunniga och drivna människor i ämnet. Och vi har otroligt mycket att snacka om, så jag tycker att vi rullar igång bandet. Nu.
Du har ju ganska stark stämma liksom, när du snackar. Prata lite.
Ja, men jag brukar gå fram.
Du brukar gå fram, ja.
Mm. Det är för att jag själv är hörselskadad, så jag pratar.
Du pratar lite extra.
Ja, exakt.
Tisdag 24 november, det har varit mörkt i typ en timme ute. Och Per Styregård här, välkommen hit.
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Ja, jag har tänkt att bjuda in dig till det här ganska länge, många gånger. Vi har inte så många gånger druckit vin tillsammans tidigare. Vi är ju liksom någon slags branschkollegor, men inte, vi umgås inte privat.
Nej, just det. Nej.
Men vi har umgås privat.
Precis, vi började ju så egentligen.
Ja, det var... Det jag kom ihåg första gången var hemma hos mig i mitt kök.
Mm.
Du var hängde med två stycken fotografer.
Mm.
Jag vet inte riktigt hur vi hamnade där, men det var ändå ganska, det var, vi käkade lite mat och drack vin från Vinick här för mig.
Mm.
Att jag hade köpt någon låda där.
Chateau d'Arlais.
Chateau d'Arlais, det var det så det började.
Bland annat, ja just det.
Tur att jag inte tog det vinet idag. Jag var väldigt nära, jag rullade lite på Chateau d'Arlais-flaskorna där inne. Så det kan du ta bort från, från radarn.
Ja, men jag kommer ihåg att det var någon av de här kompisarna, gemensamma vännerna som sa att vi har en... kompis här som du måste träffa, som är en kul kille som kan vin och sådär. Vi hembjudna till honom att dricka vin. Det var lite svårt att börja, tror jag.
Ja, bra idé. Men du, vad gjorde du då? Det här var 2006, kanske 2007?
Ja, men det var då. Då var jag chefredaktör på Gourmet.
Just det.
Från 2006 till 2010.
Just det, och där möttes våra vägar några gånger också.
Ja, du skrev ju där.
Ja, jag fick mina första knäck av dig.
Just det, du skrev ju där mest hela tiden. Det var jättebra. Ja.
Mm, även efter när du slutade. Och,
ja. Just.
Men vi bara backar bandet lite grann. Du är ju journalist.
Mm.
Utbildad.
Gått Poppius.
Det räknas.
Tack. Det
Men det är ju journalistutbildning. Hur många år gick du?
Jag gick bara ett år. Men väldigt bra, väldigt praktisk, väldigt hands-on. Så jag tyckte jag lärde mig jättemycket, även om det var kort.
Vad pluggade du innan det? Var det gymnasiestudier? Har du varit utomlands? Eller?
Jag pluggade utomlands i USA och läste till en Bachelor of Arts i filosofi faktiskt.
Jaha, spännande.
Och det är väl inte så här praktiskt användbart, men väldigt allround, och lär mig att tänka bra när man skriver och bra när man strukturerar sina tankar och sitt skrivande. Så att det har hjälpt mig mycket på det sättet.
Men hela mat och vinbiten, när kom den in? För det måste ju ha kommit parallellt med att du ville skriva på något sätt.
Mm. Jag tror att det riktiga intresset startade när jag bodde i San Francisco, när jag läste den här universitetsstudierna, faktiskt. Även om jag hade kanske vissa antydningar till det här intresset även innan. Men där fanns ju en fantastisk rikedom av dofter och smaker och kök. Hela asiatiska, hela Stilla havsområdets matkulturer finns ju liksom koncentrerat i San Francisco till ett bra pris. Liksom. Mm. Man kan gå ut och äta många olika typer av kinesisk och indisk och sydostasiatiska kök. Sådär. Och det var ju väldigt spännande. Och sen finns ju liksom närheten till alla vindistrikt, och sen råkade jag hamna med en av mina rumskamrater, var en tysk vinmakare som släpade hem massa vin, så att det blev liksom en naturlig introduktion och intresset, det var där riktiga liksom passionen startade, tror jag.
Var det maten först eller vinet först?
Där var det nog maten först faktiskt.
Minns du någon så här vin, jag tänker liksom ändå, du är ändå i vin USA, liksom, den delen. Minns du någon vinupplevelse från den tiden? Att du var så här, nu har jag upptäckt Napa Valley, eller liksom var det...
Ja, alltså det blev ju väldigt mycket tyska viner, paradoxalt nog, eftersom rumskamraten var tysk. Så det fick jag lära mig ganska mycket från grunden där via honom.
Okay.
Sen så gick han, en av lärarna på det här universitetet var hon som drev Newton Vineyards.
Mm.
Så att därifrån drack vi mycket klassiska liksom, kaliforniska viner. Så det var också en av grunderna liksom, att stå på. En av de första upptäckterna. Och sen spann det bara vidare därifrån. Alltså.
Men när du kom hem till Sverige så måste du ha... Du har pluggat vin, men det kanske du inte gjorde i Sverige heller.
Ja, när jag kom hem så tog jag ett tillfälligt jobb på Systembolaget i Aspudden. Som jag tänkte vara kvar på ett par månader.
Mm.
Där jag blev kvar då, inte på Jaspudden, men i Systembolagets marknadsavdelning i nästan 10 år. Och där, i olika positioner, så läste jag utbildade mig. Nu är jag bra på internutbildning, så ägnar mig mycket åt det där.
Men så du gjorde en sån här V-sätt?
Ja, precis. Och var kursledare på Skarpö. Jag hjälpte till att bygga upp vissa kurser i mat- och dryckkombination. Och var redaktör för det här som kallas för Varunytt.
Just det. Vad är det som bytte namn sen? Blev något...
Precis, eller bolaget.
Nej, så Varunytt, det var den där det kom alla nya produkter.
Exakt.
Ja. Och så fanns det en annan som hette...
Uppdraget, va? Eller? Någonting sånt där, tror jag.
Nej.
Ja, bolaget heter den också.
Ja, eller men med en liten tematidning som kom. Kanske kommer fortfarande.
Ja, lite mer.
Vi hoppar över det. Men du var på Systembolaget i 10 år.
Sammanlagt, precis. Och med mycket vinprovning där förstås också. Mm-mm. Eller all dryckesprovning överlag. Så där skapade jag en bra bas att stå på bredden.
Liksom. Ja. Men vad var du åldersmässigt? Är du här mellan 20-30 då? Eller var det liksom?
Ja, jag kom hem från USA när jag var 27.
27, okej. Okay. Mm. Så då har du varit där. Och sen så, men det är ju ingen längtan tillbaka.
Till Systembolaget?
Ja. Jag tänker det är ganska många som jobbar i vinbranschen som någonstans idag landar igen på Systembolaget på ganska höga positioner.
Mm.
Som har varit sommelier eller utbildare eller skribenter och så.
Ja, men inte någon direkt längtan tillbaka, men det är ju säkert en bra arbetsgivare och många utmanande positioner så där, så att det är ingen omöjlighet liksom, eller någon annan liksom fast roll. Det är ju, det tror jag på att blanda våra anställda och ha såna roller och ha sitt eget företag som jag har nu liksom. Mm.
Jag tänkte att jag ska berätta för lyssnarna som inte vet vem Per Styrgård är, men vi ska smaka på det här vinet först. Ja, du sa någonting att det såg ut som körsbärssaft när jag hällde upp det.
Ja, det gör det verkligen. Det är ett ljust och vackert. Oh, klarbär skulle jag säga.
Ja, klarbär. Ja.
Mm. Inte purungt. Det här blir intressant.
Ja, bra. Det enda du vet är att det inte är Chateau d'Arlais.
Och att det är rött.
Att det är rött?
Ja, egentligen.
Hur liksom, när du får ett vin blint, jag antar att du har fått det ganska många gånger i ditt liv. Hur angriper du det liksom, rent mentalt? Placerar du, börjar du tänka, liksom, tänka bort vad det inte kan vara? Eller?
Ja, jag börjar med direkt med en intuition, kan man säga. Känna, får man någon sorts inkling, någon sorts känning direkt. Mm. Men sen försöker jag att titta på liksom, om det har ålder, om det kan tänkas vara, om färgen ger någonting i analysen, om doftassociationerna känns någonting väldigt typiskt, och ja, försöker då gå liksom systematiskt tillväga.
Men är du en duktig blindprovare?
Ja, så där tror jag.
Det är så svårt och vanskligt att säga det just nu.
Ja, verkligen. On the spot.
Men för de som inte känner dig, Per Styrgård, du för övrigt så är inte du, du har varit med i, du har gjort TV, du har skrivit i olika tidningar, skrivit i Aftonbladet, du har skrivit i Dagens Industri där du skriver nu, The Weekend, Gourmet där du var redaktör. Har du mer skrivit någonstans?
Aftonbladet några år och Metro några år.
Ja, Metro, just det.
Var, sen jobbat mycket med White Guide.
Just det, White Guide har varit med. Men White Guide, jag tänker, där har ju inte du någon så här publikt face utåt, men i de här andra publikationerna var SVT har du varit på, eller Fyran? Du har varit,
SVT har jag och Paul Svensson gjort morgon-tv ett antal år.
Just det. Men så du är ändå, folk där ute vet ju vem Per Styrgård är i form av vinperson.
Ja, det, i vår lilla bransch så är nog mitt ansikte känt. Ja.
Men ändå lite publikt också, tror du?
Ja, hyggligt, ja.
jag försöker, för det finns ju de som är mer extroverta och som syns väldigt mycket, men det känns, du har gjort väldigt många saker inom där. Förutom vin så är även liksom Skafferiet som är en väldigt uppmärksammad debattscen för mat.
Ja, precis.
Är det fortfarande aktivt?
Ja, det är fortfarande aktivt, även om vi kanske slagit ner på den ambitiösa takten något.
Det var en gång i månaden från början, va?
Ja, vi började väldigt ambitiöst precis i slutet av 2011. Och sen har vi faktiskt rullat på nu med ett 30-tal Skafferiet under de här åren.
Berätta nu kort om vad Skafferiet, vad det går ut på.
Ja, tanken är egentligen att tanken från början var att testa om det finns ett intresse att lyfta debatten och samtalet kring mat i relation till miljö, etik, moral, politik, ekonomi och hälsa. Och göra det till en bredare målgrupp, alltså bjuda in inte bara matjournalister, matbloggare och matbransch, utan även kulturjournalister, politiker, makthavare, opinionsbildare, och se om det finns intresse att göra debatter som är på hög nivå men väldigt kort format, så där som man kan gå dit 50% debatt, 50% mingel i baren.
Fick ni någon utväxling på de här debatterna sen? Alltså, var landar de i någon större forum efter det?
Alltså, det där är ju, kan man väl säga, problemet med debatter, att ta det nästa steg när man har så små medel som vi har. Men det har ju liksom ständigt varit mycket folk på de här debatterna, och jag tror att vi har hjälpt till att, som, precis som ambitionen var, höja debatten och skapa andra forum där de här frågorna behandlas. Men det är klart, vi har ingen direkt kraft att efterbearbeta och ta hand om idéerna som kommer upp och utveckla dem. Alltså, men jag tror ändå att folk träffar varandra och diskuterar det här på ett annat sätt än vad man kanske har gjort tidigare. Nu tycker jag att det finns flera forum som jobbar på samma sätt, men det är fortfarande populärt, verkligen så.
Kan du nämna någon debatt som du är stolt över som exempel där du kände som att det här var... Ni är ofta tidiga med, och kanske först med, att sätta någonting på kartan, men när ni verkligen har gjort lite, känner att du har gjort skillnad med.
Vi hade en debatt tidigare i år faktiskt som handlade om mat och religion, som kändes väldigt aktuell. När man diskuterar, tenderar väldigt ofta att diskutera mat i förhållande till hälsa och allergier och preferenser av olika slag, men just mat och religion och religionsgrundade preferenser är inte någonting som man pratar så mycket om kanske, och var de kommer ifrån, hur det finns förutfattade meningar kring dem. Så den debatten tycker jag var viktig och gav bra respons. Det var en intressant debatt som jag tror var viktig.
Har ni haft någon debatt om dryck?
Vi har haft flera stycken. Någonting som vi kallade för spriten och svensken. Där vi diskuterade då i samband med en skrivelse som anklagade den svenska alkoholpolitiken för att vara förlegad. Eller baserad på den förlegade uppfattningen om att svenskar inte kan handskas med alkohol. Mm. Och frågeställningen där var om det verkligen var sant eller om det är tvärtom. Att det här är egentligen framtidens alkoholpolitik som fler länder kommer vara tvungna att ta till sig för att handskas med effekterna av alkohol, överdriven alkoholkonsumtion.
Mm.
Och den blev väldigt underhållande med bland annat Edward Blom i panelen.
Ah.
Ja, han var väldigt nervös innan men hade ingen anledning till det. Han var en rena kulsprutan. Han var väldigt, väldigt underhållande, väldigt saklig och det blev en väldigt bra debatt också faktiskt.
Mm. Han har ju koll på sin näringslivshistoria.
Verkligen, verkligen.
Du pratade om att du hade skrivit i White Guide. Du är redaktör för White Guide under några år.
Mm, precis.
Vad innebär det? Vad innebär att man är redaktör för en typ en matguide egentligen? Innebär att hur såg ditt arbete ut? Var det heltidsjobb?
Nej, det var det nog inte. Det är nog mer, den har ju hunnit utvecklas en hel del de senaste bara åren här, så att det är nog mer än ett heltidsjobb nu, men det är helt, ja, det var ett väldigt intensivt arbete under ett antal månader kan man säga. Och det handlade ju inte nödvändigtvis om att prova en oändlig massa krogar, utan det handlade om att skapa struktur kring den här boken och kring kring organisationen. Framförallt gällde det själva guiden för Sverige då.
Hur tycker du att den står sig internationellt sett idag med andra guider?
Alltså, ja, först om man tittar på den i Norden så har den utvecklats och breddats på ett fint sätt med White Guide Junior till exempel och White Guide Café. Så den har ju kanske, om den började i den snobbiga änden, så har den ju så breddats på ett fint sätt och så att säga användbar för fler nu. Och internationellt sett så finns det ju ingen som har den kraften att prova så mycket på bredden heller i Skandinavien. Det är ju, jag vet inte hur många det är nu, men det är ju, det krävs ju mycket för att gräva fram alla de här bra ställena. Man måste prova kanske nästan dubbelt så många för att hitta de som publiceras.
Vad har du för favoritkrogar i Sverige nu?
Ja, det är en bra fråga.
Det är som en fråga om ett favoritvin. Men om du får nämna några stycken då, som du verkligen tycker är kanske säkra kort eller på gång. Eller liksom, du får kategorisera dem helt fritt.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är ju, det är skönt att göra en lista faktiskt. Som inte behöver vara inbördes graderad. Men,
nej, det är inte någon poäng heller.
Nej, okej. Ja, men det finns ju så himla mycket bra ställen. Jag tycker ju om, utanför Stockholm så Daniel Berlin i Skåne och PM och vänner i Växjö och Färviken i Järpen och jag går gärna på Bastard i Malmö och Saltimporten ligger fortfarande på min lista som jag inte har varit på. Märkligt nog.
Så är de fortfarande bara lunch? Eller har de...
Det är mer än jag vet faktiskt.
Det var ett tag så.
Ja, det var så i början. Ja, det kanske... Jag är osäker. Ja, och i Stockholm är det ju en uppsjö med ställen som dyker upp hela tiden faktiskt.
Vad var du senast någonstans i Stockholm?
Senast var jag på... Ja, vad var jag någonstans? Jag var och käkade på... Juck.
Ja, berätta. Vad äter man på juck?
Man äter mexikansk mat. Och det fina med juck var att... jag tycker att halva grejen med juck var faktiskt baren.
Ja, okej. Okay. Bra. vad drack du?
Jag drack drinkar till maten.
Härligt. Vad åt du och vad drack du till? Alltså, var det liksom syrliga, friska...
Ja, precis. Ja, de har gjort en drinklista med ganska tajta, inte så stora, inte så starka drinkar. Med kanske för mig en liten touch med mycket sötma, men gjorda för att passa till den här maten med ceviche och mexikanska influenser. Och det fina var att Att de passade väldigt bra att när bartendern, när de fick en uppgift att göra någonting annat utanför den där drickningen, så tycker jag det bara blev ännu lite bättre. Alltså de hade en bra chans för balans, vilket jag har provat ganska mycket barer så där i mitt liv. Oftast just det balansen som saknas, det blir lite för syrligt. Eller nej. Ja, det är lite som krävs för att det ska gå överstyr. Man har lyckats hålla den balansen.
Vi pratade lite grann innan vi slog på bandspelaren här, eller mikrofonen. Var du kommer ifrån? Jag har ingen aning. Jag vet att du kom in i mitt kök där någon gång 2006. Mm. Men vi vet liksom inte. Var är du född någonstans?
I Stockholm. Uppvuxen i Bromma.
Och du är uppvuxen i Stockholm, eller i här omkring. Du har inte bott någon annanstans förutom när du var utomlands?
Nej, det var bara i San Francisco i 4 år. Annars så har jag bott i Stockholm hela tiden faktiskt.
Är du innerstadsbo?
Ja, nu är jag det. Ja.
Är du singel?
Nej, det är jag faktiskt inte.
Nej, men jag är lite dålig koll på det. Jag vet ju vem du är som vinperson. Men jag tänkte vi skulle prata lite om dig som vinkonsument. För du konsumerar vin också. Eller? Har du, eller?
Ja, det gör jag faktiskt.
Man är mest trovärdig.
Inte bara margarita.
Nej, men jag menar, det är säkert vinskribenter som inte dricker så mycket vin.
Ja, jo, det är, så är det säkert. Mm.
Men hur ofta dricker du vin?
Alltså jag provar ju vin hela tiden. Men dricker vin gör jag väl några gånger i veckan.
Låter rimligt. Vad dricker du? Var är din liksom kompass inställd på just nu? Vad tycker du är spännande i vinvärlden?
Jag tycker det är spännande att försöka hitta viner med lite mognad. Allt är härligt. Jag vill alltid gillar minst lika mycket vitt som rött. Så dricker kanske mer vitt än rött till och med.
Är det en liksom någon slags vinnörds skada att för majoriteten av världens befolkning dricker ju mer rött, och framförallt i Sverige, men att man gärna dricker, jag dricker också nästan mer vitt tror jag. Vad beror det på?
Eller så har det med volym att göra. Om man ska få i sig så mycket så kanske man inte... Rödviner har ju mer så att säga, substans och mer komplexitet. Så att vita viner är kanske lite lättare.
Lättare att bära i sig. Men det här är ju inte så svårt att ta ganska stora klunkar av.
Nej, verkligen inte. Det här är ju väldigt elegant. Och friskt och ganska... lite fin sån här lingonkärvhet, men inte strävt alltså.
Nej.
Så att det här är verkligen inte krävande som en jättekraftigt rödvin med hög alkoholhalt liksom. Nej.
Det här serveras ju nu relativt svalt liksom. Jag tyckte jag var kan passa ganska bra till just det här vinet, för att det var lite lättare.
Ja.
Men har du någon, om vi, jag gillar det där som bekant vin med adress. Har du liksom några specifika vinområden som är du verkligen så där, här är hit går jag ofta?
Ja, det gör jag ju. Jag gillar Cabernet Franc från Loire. Jag tycker om så mycket från Rhône av olika slag. Även Syrah från andra områden, kanske Sydafrika. Jag tycker om vad är det mer? Nu var jag mycket rödvin här alltså. Jag var inne på Loire, Chenin. Jag var där också. Och vit Bordeaux, det finns möjlighet liksom, att få tag på. Ja, det är ju ganska brett, inser jag nu.
Ja. Ja. Men du är ju liksom lite frankofil lagd liksom, är du?
Ja, så blir det lätt.
Ja. Mm. Men jag får någon känsla av att du har liksom du har ju varit mycket i Frankrike.
Jag har varit en del, jag har varit mest i Bordeaux faktiskt, men en del annat också.
Men inte jobbat utan bara varit där på typ vinresor och semestrat och...
Jag började faktiskt med att jobba. Jag jobbade på Systembolaget, kände jag att skulle jag hålla på att skriva om det här så borde jag faktiskt ha hands-on erfarenhet. Så jag fixade jobb på en vingård som hjälpreda då i skörden 96 nära Crayon i Entre-de-Mer. Så jag jobbade där en månad som vindräng.
Ja, det var 96 i Bordeaux.
Det var ganska bra. Mm. Jag tog hand om rosévinet, Clarén framförallt. Okay. Och den framförallt gjord på Cabernet Franc. Det kan vara det som var grejen som jag liksom fäste mig för den karaktären ganska mycket.
Ja, men Cabernet Franc från Bordeaux och Loire, de är ju lite väsensskilda, men det är bara för att man väldigt sällan får en helt ren i Bordeaux. Ja. Oftast kombinerad och lite uppsminkad med ganska mycket fat och sånt.
Ja, men jag tycker att Loire-vinerna är väldigt... det är sån här örtigheten och den här liksom syran och den här kärvheten och blir ju väldigt härliga. Alltså, de hamnar just någonstans där man inte... Tycker väldigt många andra rödviner känns lite tunga kanske för maträtten eller för sinnesstämningen och så Gamay, Beaujolais, Pinot Noir kanske känns lite för tunna just för det här syftet. Så dyker liksom Cabernet Franc från Loire upp som ett härligt alternativ.
Det här är en bok hemma som det gick upp för mig lite senare att du har varit med och skrivit den. Rödvin älskar mat.
Berätta. Ja, det stämmer.
Berätta. Det är ett kul namn på en bok.
Ja, vi har det till. Jag gjorde den tillsammans med min kollega som jag startade företag med 2001 när jag slutade på Systembolaget, Anders Kalissendorf, som var kock och väldigt bra vin- och matkombinerare och en fotograf som heter Claes Hjärtberg. Tanken var helt enkelt att göra en bok som förklarade det här med hur man kombinerar mat och vin på ett väldigt folkligt, koncist sätt och jobba med bilder pedagogiskt. Så det är egentligen en superenkel bok, men tanken var att ett upplag berättar man väldigt kort om en druva eller ett vin. Det kan vara Cabernet Sauvignon eller det kan vara Rhône. Och nästa uppslag så är det en bild på någon attiralj, någon råvara eller någonting som är en bild för hur det smakar eller doftar.
Exakt, det var dit jag ville komma. Jag kommer ihåg, nu har jag inte boken här, men till exempel att det var Syrah, druvan, så kanske det var liksom blåbär och hallon. Det var liksom ganska juicy och lite så svartpeppar. Ja, men du vet, det fanns någonting i bilden som jag kände så här, som att man skulle vilja ta att druvan smakade så som vinet smakar.
Det var själva tanken. Ja.
För det försökte, jag skulle inte säga att jag försökte sno den idén, men när jag tog bilder till Vin med adressboken så hade jag inte någon budget eller för avsikt att åka ut och plåta de här olika vingårdarna. En vingård ser oftast ut som en annan vingård, men så vi tänkte försöka fånga i en bild hur vinet eller liksom platsen smakar. Och då är man ju där igen, att man är så här, man är som Chinon till exempel, en stor brödbakad paté, cornichoner, Duralex-glas. Alltså man, och det kommer jag ihåg när jag bläddrade din bok, att då var det så här, eller din bok i den rödvinälska matboken, att där var det ju verkligen, man såg hur det skulle smaka.
Ja.
Så ja, men tack för inspirationen.
Ja, nej, det är kul att den har inspirerat, verkligen. Och namnet, alltså rödvin älskar mat, jag kommer inte ihåg hur vi kom på det riktigt. Men egentligen så är det rödvin hjärta mat, skulle det vara. Fast det var just lite så svårt. Och det gick ju liksom inte in i hela bokvärldens sådana här register med ett hjärta. Så att vi var tvungna att kalla den för någonting i text.
Men det gör det fortfarande inte, med symboler och sånt där.
Nej.
Det är svårt att jobba i... Men du, hur mycket pengar lägger du på vin då? Privat? Lägger du mer vin på krogen än att köpa vin hem?
Du märker på krogen generellt eller vin på krogen?
Ja, vin alltså. På krogen.
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag lägger mer vin på krogen än vad jag lägger på att köpa vin hem. Ja, så är det nog.
Men hur ofta är du på äter ute?
Det är ganska ofta. Lite för ofta kanske.
Har du någon vinkällare?
Jag har en liten vinkällare hemma och en del flaskor hos vänner. Så att, men ingen egen fin vinkällare som du har här.
Ja, den är vårt gamla sångbås. Men du, är du en sparare eller samlare så där annars?
Nej, det kan jag inte påstå. Inte så att jag liksom lägger på mig saker och ting utan att kunna värja mig. Utan jag är ganska bra på att göra mig av med saker, det tror jag.
Du liksom, hänger inte på tangentborden när det är aktioner och sånt där?
Ja, det kan hända ibland. Alltså. Jag har köpt min cykel på aktion och en nu senast ett jättestor eufonium.
Berätta.
Det är en sån liten bastuba man har när man marscherar.
För att
jag spelar ju blåsinstrument, så att det är en annan samlingsgren faktiskt.
Just det. Okej, så du samlar på instrument.
Ja, faktiskt. Inte galet, så jag har en hel musikpark hemma. Men
du har dem hemma liksom, det är inte så att du magasinerar.
Nej, inte på det sättet, utan jag spelar på dem om jag har dem. Ja.
Vilket är du skolad blås? Någon?
Skolad trumpetare.
Ja. Och trumpet, innebär det att man per automatik klarar av liksom trombon?
Alltså det finns ju, det är ju bläckblås och träblås.
Ja, just det.
Så att trombon klarar man av, om man spelar trumpet klarar man av trombon, alltså själva ljudbildningen. Men däremot så blir det väldigt mycket övning med själva... För en trumpet har ju ventiler, medan en trombon har en dragfunktion. Så det är en helt annan teknik, så det är svårt. Men kan man ett träblås så kan man nog få ljud, och hyggligt ljud i de andra. Men sen är det en helt annan teknik med knapparna.
Eller har du spel?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Har du spelat i orkester, har du spelat i band eller?
Ja, både och, mycket under åren, och gör fortfarande.
Var kan man höra det?
Ja, det är en lång rad med 30-årsfester, 40-årsfester och bröllop och 60-årsfester, disputationer. Och
ja, okej. Okay.
Men, men ingenting offentligt riktigt, nej. Nästa gig, ja, nu för tiden är det kanske ett par gig om året. Just nu är det här bandet som jag spelar in i en sorts svep av 50-årsfester om någon anledning.
Okay. Vad kör ni för musik då? Är det liksom...
Det är mest som 50-60-tals covers. Mm. Wilson Pickett, Otis Redding, James Brown, lite Van Morrison, såna grejer.
Är det så att den musiken ligger dig varmt om hjärtat, eller är det bara för att det här bandet kör det? Eller liksom, var kommer du ifrån?
Den ligger mig varmt om hjärtat, men det är inte bara den, utan jag har väl mer ganska amerikansk smak, mycket förutom det här soulen, men även väldigt mycket blues och mycket country och bluegrass. Men sen även mycket klassiskt av olika slag, gärna barock. Liksom.
Uh-huh. Om du skulle dricka det här vinet, vara hemma själv, vad sätter du på då?
Det här skulle jag nog sätta på någon barockmusik. Bra någon bra cembalist till exempel, eller någonting sånt där. Tror jag. Det känns hyggligt klassiskt.
Ja. Ja, men jag tänkte också, om man jämför med klassiskt eller populär musik, så är det nog åt det klassiska
hållet. Visst är det det? Ja.
Hur många tecken i veckan lämnar du liksom? Har du koll på det? Men då menar jag liksom tryckfärdigt material. Liksom.
Ja, grejen är att jag har ju ändrat lite grann, så att jag skriver inte så mycket just nu. Utan jag har ju andra uppdrag som där jag utför andra saker, som skafferi till exempel, eller Open Lab som jag nämnde. Som tv.
Men det är konsultuppdrag med projektledning.
Ja, och så projektledning och moderator, ja. Debattledare, sådana här uppdrag som inte kräver så mycket relationellt skrivande. Ja. Jag skriver inte jättemycket just nu. Alltså.
Det låter ganska skönt. Att, om man i alla fall kommer från att man har skrivit en hel del, så är det ganska skönt att ta ett litet break.
Ja, alltså det är medvetet faktiskt att jag gör på det sättet, för att kanske för att inte bränna ut mig, men också en paus, behålla skrivandet. Så för samtidigt känner jag att jag får upp lusten för att skriva, och det känns skönt att det är så att jag skulle vilja skriva mer kanske under rätt former liksom. Att man inte för just det vet ju du också, alltså, ska man få upp timpenningen på att skriva, det är ingen enkel match.
Nej, det var det jag tänkte med antal tecken där. För det är ändå, om man ska försörja sig på att bara vara skribent, så i ett sånt nischat område som vin och kanske mat, så är det ändå liksom, det krävs att det publiceras på en del ställen och ganska många tecken. Ja. När du skriver i Dagens Industri, vad har du för liksom förhållningsregler? Vad får du skriva, vad du vill?
Ja, jag menar, det är klart att jag ska skriva om mat och dryck. Så det är ju princip de andra förhållningsreglerna. Och sen att jag ska recensera drycker för läsarna som har ett stort intresse. Och försöker hela tiden liksom och fundera på vad de... och försöka ta intryck av vad de... vilken respons de ger och anpassa materialet sådär. Men jag har inga specifika ramar att följa annars från redaktionen egentligen.
Du behöver inte bevaka allting som Systembolaget släpper, eller kanske omöjligt. Du tipsar, du väljer själv vilka teman du skriver om.
Ja, faktiskt. Och sen försöker jag liksom hela tiden plocka ut det mest spännande som finns, inte bara på Systembolaget utan det som finns på i andra kanaler. Tipsa om andra idéer kring mat och dryck och bredda det så mycket som möjligt. Men det är klart att det finns ju, det är liksom det som släpps på Systembolaget på något sätt ändå kärnan.
Ja, men för det jag tycker är intressant när jag läser det du skriver, dels har vi kanske hyfsat lik smak liksom, vad vi tycker om och rekommenderar och ger höga poäng. Men också att du inte förhåller så mycket till det behöver inte vara en specifik prisgrupp, det behöver inte varken vara billigt eller dyrt, det behöver inte vara komma bara från Systembolaget, utan det kan vara lite var som helst ifrån, och ingången till varför rekommenderar de vinerna är ett annat incitament. Liksom. Mm. Och det kan jag ibland sakna lite grann själv i svensk så här, dryck och mates.
Ja, men jag är jätteglad över det. Och det jag försöker göra, alltså det jag tycker är spännande är ju dels att dels kan jag inte utgå från någon annan än mig själv. Så jag utgår ju från mig själv. Men samtidigt så är det min på något sätt ambition är kanske inte nödvändigtvis att liksom berätta för alla vad de ska dricka, utan det hela tiden handlar om, tycker jag, det är att försöka få folk att liksom bli intresserade och tänka själv, eller framförallt lita på sin egen smak. Liksom. Mm. Det tycker jag är en slags övergripande tänka till, vara kritisk mot all den information som man får och sen lita på vad man själv tycker. Liksom. Det känns som någon slags bottom line i skrivandet. För mig har det alltid varit viktigt att utveckla de spåren som jag haft. Alltså jobba både med mat och dryck till exempel och som framförallt började väl egentligen med gourmet den tiden och sen med White Guide och sen behålla vinet och sen hitta de här lite andra växlarna på det här med mat och dryck, att kanske använda min kunskap på ett sätt som bidrar på så sätt att tala om mat och dryck på ur andra synvinklar, som framförallt med skafferiet och med Open Lab här, att man försöker titta på mat och dryck som en så viktig del av ens liv eller av samhället och på så sätt kanske jag har följt liksom ett annorlunda spår. Ja.
Du, jag tänkte vi har några grejer som vi ska beta av här.
Okej.
Okay. Först ska vi...
Standard.
Först ska vi spela.
Vi spelar.
Okay. Det var kul.
Med blås.
Jag tror att vi har en alt eller en sopransax här inne.
Ja, det blir svårt.
Ja. Vi hoppar över sopransaxen, men jag tänkte att vi ska göra två grejer. Vi ska köra lite vinquiz med brädspelet bouquet. Köra några frågor. Jag tänkte att vi ska,
okay.
Det är alltid spännande att se vad... Det är ganska svårt.
Okej.
Okay. Mm. Men det är roligt. Sen ska vi ska göra en liten... Kanske göra en liten halvtidsrapport på det här vinet. Har det hänt någonting?
Ja, det har blivit... Jag har upptäckt att det är väldigt, väldigt gott också. Förutom de här vi har pratat om tidigare.
Ja, men det är ju ofta när man provar för mycket så är det ofta sekundärt.
Ja, exakt. Så ska det väl kanske vara också. Men...
Fast ska det? Det ska väl alltid vara gott? Eller så ofta som möjligt.
Ja, där kommer spelet.
Här kommer spelet.
Jag har inte tjuvtränat kan jag säga, för det här har jag aldrig spelat faktiskt.
Nej,
Nej, men det är den här fantastiska lingon-slånbärs-syran och väldigt örtigt och superelegant tycker jag, det här vinet som jag verkligen gillar. Alltså.
Härligt. Jag tycker det står sig ganska bra. Det har inte kommit upp lite i temperatur, men det är ganska snarligt som det var från början.
Mm.
Möjligtvis lite fruktigare. Ja. Det här är då spelplanen. Jag tror inte vi behöver ha den. Vi kör bara frågor. Det finns...
Okej.
Okay. Det finns 7 stycken olika... frågekort.
Okej, okay, olika genrer då, eller?
Ja, precis. Och när du...
Oops. Ja.
Det här är tärningen. Så det är egentligen...
Och så är det inte jag som väljer, utan det bara går
du på tärningen. Du slår, och så kommer du få ett kort, och så läser jag. Och så är det fråga. Du ser, det är slott, druva... Sprit.
Mm. Det är som TP för nördar, eller för vinördar.
Ja, det kan man säga. Det här är Britt-Marie Bäcken, sommelier, som har drivit Edsbacka Bistro. Hon gjorde det här.
Han har du haft här på besök, va?
Ja, jag har haft henne här. Då fick jag kvar här spelet. Jag tycker det är snyggt. Kul. Och alla frågor nu är inte kanske uppdaterade om det är vinlager och sånt där. Men jag hoppas inte vi får någon sån. Så det slår det.
Okej. Okay. Det ser ut som en druvklas.
Ja.
Mm. Då ska kan du ha med vin göra?
Ja. Här borde du kunna.
Det känns jobbigt.
Vilken är den dominerande gröna druvsorten i övre Loire?
I övre Loire? Mm. Det borde väl vara Sauvignon Blanc.
Helt rätt. Snyggt. En pinne. Du får en kork. Men det är väl bra. Jag tror det finns lite olika nivåer på frågorna. Jag vet inte riktigt hur man får. Men kör en till.
Okej. Okay.
Bäst av 3.
Det där är landskap, tror jag.
Alltså, eller? Ja, kan det vara vingård? Det
ser ut som Toscana, tycker jag.
Ja, ta en Toscana-fråga. Nämn minst 3 av de 4 kvalitetsnivåerna i Chablis.
Jaha, det är Petit Chablis, Premier Cru och Grand Cru.
Perfekt. Och den fjärde då?
Chablis.
Ja. Enkelt, 2-0. Sista. En till druva.
En till druva,
ja. Eller? Ja, det var det. Ja, ja, det är ändå bra att få vinfrågorna. Ja, den här kanske är lite knepigare.
Mm-hmm.
Vad heter druvan Meunier, alltså den som används i champagne, mm, bland annat, i det tyska vindistriktet Württemberg?
Meunier. Ja, vad kan det vara? Ska man... ja, det vet jag faktiskt inte. Ska jag chansa på Limburger?
Schwarzriesling.
Ja, oh, shit.
Ja, men det är bra. Jag tycker du klarar galant. Jag måste bara få läsa en spritfråga ifall att, för de kan vara lite roliga. Kommer konjak från departementet Charente i Frankrike?
Ja.
Bra. Alltså, du har ju varit mycket i Frankrike, har inte du?
Jag har varit i Charente.
Du har varit i Charente. Mm. Gillar du konjak?
Ja, fast jag dricker inte så mycket sprit. Däremot provar jag en hel del sprit. Men det är... konjak gillar jag.
Mm. Du skriver någon sprit då, eller du bara provar?
Alltså, dagsläget så skriver jag inte särskilt mycket om sprit. Jag skriver mycket om vin, en del om öl. Men jag får liksom inte plats med spriten på något sätt.
Nej, och det är väl också lite att skriva ur ett slags konsumentperspektiv, så konsumerar vi inte sprit på samma sätt. Man kanske köper en flaska, så står den i oftast i 2 år i någons barskåp, även om de tycker åt.
Ja, nej, men det är så att jag tycker om rensprit, jag tycker om cocktails och göra cocktails, men det blir inte av så himla ofta.
Om du kommer in i en hotellbar liksom, har du någon standardorder?
Nej, det beror ju väldigt mycket på dagsform alltså, men det kan ju vara allting från en sidecar margarita, en Sazerac, en martini, en vad heter den här bittern med Campari och
Negroni.
Förlåt?
Negroni.
Ja. Också en fantastisk drink. Alltså. Så att, det beror på dagsform. Alltså. Det finns många fantastiska drinkar. Alltså. Välgjorda så är de fantastiska.
Ja. Jag drack en Barolo Negroni igår på Tweed faktiskt. Smakar inte så mycket Barolo, men man ändå liksom, just apelsinolja och Barolo i Eleganta. Det finns ju någonting som går...
Så bra alltså. Ja.
Just det dampar ner idag. Jag vet inte om du fick säkert mejlet också med någon stark vinsrapport från Systembolaget.
Det har jag inte läst i alla fall.
Men det var en söt och stark vinsprovning på Systembolaget som var.
Ja,
och så
det
var
stämmer.
Och så var det någon uppföljning just att det var någon tur hur vi gått från att liksom sålt 37% av all Madeiras produktion till att typ vinet håller på att bli utrotningshotat.
Ja.
Och sherryn och portvinet liksom, allting pekar ner. Dricker du starkvin? Eller är det en sån som tycker att man ska dricka starkvin?
Jag dricker sherry. Och det tycker jag man ska dricka.
Ja.
Men jag tycker också man ska dricka lite mer. Som portvin och madeira är ju härliga liksom karaktärer. Mm. Med sin som rikedomen där på stilar. Och men också liksom kombinationerna med olika typer av maträtter. Men de har ju också lite grann liknande saker emot sig. Det är sockret och alkoholhalten som jag tror, alltså de här hälsomedvetenheten gör att det tar stopp där någonstans. Alltså.
Om vi vänder på det, liksom, den alkoholfria trenden har ju varit ganska stark framförallt här i Sverige. Men kanske inte så jättemycket annanstans. För de kopplar inte ihop alkoholfria drycker med alkohol.
Nej.
Alltså, liksom, det är bara vi som sätter dem i någon slags samma segment. Men vad tror du där? Vi har ju sett att det kommit en del viner och försökt till att göra lite lägre alkohol. Det här vinet kanske inte har så mycket alkohol, men det är ändå ett vanligt vin. Men det är inte 9% alkoholvin. Vad tror du om det?
Det tror jag inte alls på.
Nej.
Faktiskt. Däremot så tror jag verkligen att de alkoholfria, eller de alternativen, eller de som dryckerna som så att säga ersätter alkoholdrycker till mat till exempel, eller vinlistan och sådär, det kommer ju bara växa. Liksom. Men, och det går ju, finns ju massa härliga alternativ. Mm. Liksom. Men varför, vill man ha alkohol så tar man med alkohol. Vill man inte alkohol så vill man ha någonting alkoholfritt. Liksom. Men just att göra någonting, att ta bort liksom hela komplexiteten med 12-13% vin och göra att 8-9% som smakar platt och tråkigt, det känns meningslöst tycker jag.
En sak som alltid brukar komma upp när jag har folk här, man brukar alltid prata om ekologiska viner och naturviner och
oj då.
Mm. Du har också alltid varit, jag tror vi har haft lite samma view på det där, varit ganska öppna för det och tycker att det är spännande att det händer. Hur ser du på det idag? Gör du skillnad på naturviner och vanliga viner?
Nej, alltså jag brukar inte använda det begreppet längre. Utan försöka precisera mer vilken typ av vin det är, om det är ekologiskt eller biodynamiskt eller naturgäst med naturlig gäst eller framställt på ett specifikt sätt eller vinmakare med en specifik ambition och ett sätt att jobba så där. Faktiskt det känns liksom mer relevant gentemot våra vin, beskriva vinet och beskriva producentens inriktning liksom. Så att, nej, det brukar jag inte använda. Försök att inte använda det. Ge sådana här generellt syfte. Utan, men däremot så tycker jag att hela den rörelsen, och det har ändå på något sätt pumpat in nytt blod. Och en slags, det är alltid bra med rebeller och utmaningar. Det är liksom inom alla kulturyttringar så är det viktigt. Alltså. Och det skakar om, och det som kommer ut på andra sidan är alltid någonting mer dynamiskt och ofta mer spännande. Så att, på det stora hela så är det positivt tycker jag med det.
Om du skulle sitta i någon beslutsfattarposition på Systembolaget, skulle du ta in mer naturvin? Eller den typen av vin som...
Ja, det är en svår fråga. Alltså som inköpare måste man ju förstås ta så många andra aspekter i beaktan. Alltså jag antar att det här med naturvin eller inte naturvin är bara en kanske lägre prioritet för dem. Titta på statistik och efterfrågan och sådär. Jag tror att om jag skulle jobba där och köpa in vin så skulle jag vara driven mer av passion och förmodligen bland den typen av viner hitta viner som har större personlighet och mer liksom profil, så att det skulle innebära att jag skulle i slutändan göra det.
Skulle du vilja vara inköpare på Systembolaget?
Det är ingen dröm jag har liksom.
Nej, jag bara funderar på arbetssituationen, hur man jobbar, för man är väl ansvarig för ett specifikt område då.
Ja. Antingen har man delat in lite olika, en del geografiskt och en del i varugrupp. Liksom. Ja. Men det är säkert ett roligt jobb. Stor press, mycket inflytande. Ja.
Men jag tänkte, har du haft ambitioner på att jobba på krogen? Och...
Ja, det kan jag inte påstå. Alltså.
Eller öppna krog?
Ja, det har jag ju alltid, det har jag funderat väl alla på.
Har du något frö kvar där som ni liksom... Går att fundera på. Vad skulle du vilja öppna för krog om du fick öppna en krog valfritt?
Ja, men för öppna en krog valfritt.
I Stockholm, säger vi.
Ja, jag tycker ju trots att... Men det kan ha att göra med min långa vistelse i USA, i Kalifornien, och göra att jag tycker trots att jag har öppnat mycket på sistone så är ju Stockholm ändå ganska tunt när det gäller riktigt bra... Liksom, street food eller vardagskäk med... mexikanskt eller Kalifornien mexikansk mat är ändå ganska tunt alltså, så att den typen av skor skulle jag kunna öppna och äta där väldigt ofta själv liksom, tror jag.
Hur många platser? 8?
Ja, högst.
Lagar du mycket käk hemma?
Senaste året har det varit, jag försöker laga framförallt rätter av grönsaksrätter som är mustiga, kan man säga, som liksom fyller alla, som känner att man får en fullgod upplevelse smakmässigt och näringsmässigt fast det inte ingår kanske kött eller fisk. Det är någonting som jag gillar att försöka liksom. Ja.
Vad har du för favorit råvara just nu? Har du någon vecka 47?
Ja, det är ju kol då. Faktiskt. Ja, men kol är ju, och det har vi alla hållit på med några år nu den här årstiden liksom, eller ganska länge, men ja, kol blir ju också väl för mycket. Man går på krogen nu, liksom testar mycket krogen nu, så blir det ju hemskt mycket kol, och det är ju det är ju härligt med tanke på hur mycket man kan göra med kol. Men jag är inte själv klar med kolen än.
Tänker du mycket på liksom vad du stoppar i dig? Och rent du nämnde tidigare liksom det här hälsomedvetna vindrickandet och så. Liksom, tänker du på vad du äter? Och kör du någon diet? Eller har du något?
Ja, alltså jag... Om jag har testat dieter? Nej, inte så att jag testat specifika dieter. Jag är ganska dålig på det. Jag har aldrig fastat liksom och sådär. Men däremot så håller jag ganska tydlig koll på vad jag käkar. Jag rör mig väldigt mycket.
Vad gör du? Håller du igång?
Hur jag tränar?
Ja, tränar du? Det gör du?
Ja. Jag tränar mycket. Jag har framförallt frisim, yoga, cykla... mest just nu faktiskt.
Du ser ju väldigt vältränad ut för att vara vinjournalist.
Ja, det är ett problem faktiskt. Kanske inte riktigt trovärdig, måste jag. Nej, men det känns, jag tycker att jag är mer liksom, jag kan njuta bättre, jag kan liksom leverera bättre om jag känner mig bra i form, och då behöver det göras på det här sättet. Och jag kanske har dragit ner på volymen, inte bara av alkohol utan mer av även liksom vad jag äter och sådär, lite grann. Och det gör att jag tycker att jag presterar bättre och längre liksom. Så att det har med det att göra helt enkelt.
Ja, men då
så jag har väntat.
Per, då har vi kommit till den här kritiska målgången. Vi är inne på upploppet här. Jag tycker det är liksom i en tasting note, om man skulle summera allting som du har noterat, så är det liksom, är det precis det här vinet.
Okej.
Om det hjälper dig.
Nej, ja, jag tycker det ändå är jättesvårt. Den här har ju en liten ålder, eller hur?
En liten ålder. Jag skulle säga att det är nog ganska svårt att gissa på ålder på det här. Jag skulle inte tycka att det var väldigt svårt. Alltså jag tror inte...
Det är yngre än vad jag antyder med andra ord.
Alltså det är inte, vi pratar inte liksom, det är inte 90-tal. Nej. Det är inte liksom, det har några år liksom. Ja. Inte...
Alltså den här ljusa färgen och mjukheten skulle ju kunna, det leder ju en till liksom Gamay eller Pinot på det sättet, om man tittar på det. Och sen körsbärstonerna och den här liksom lingonen och det där skulle kunna vara en bra en liksom Beaujolais Cru, skulle kunna vara det skulle kunna vara någon typ av Pinot också, men ja, vad skulle det annars kunna vara?
Var är du geografiskt?
Ja, i så fall skulle det vara någonstans i
i Bourgogne-trakten eller?
Det tycker jag. Franskt.
Franskt.
Bourgogne. Yes.
Ja. Kling, ett rätt. Nej, men det här är lite knepigt. Du ska få... jag hade nog gissat precis som du hade gissat. Det finns ju fler druvor som ger den här lätta ganska tunna, lite så här.
Nu är du inne på att leda mig rätt här.
Ja, nej, men jag tänkte att jag ska jag tänkte att du ska få en ledtråd som okay. jag funderade ut innan, för den tänkte jag att den ska ta med oavsett, och det är det finns en om vi då avskriver Pinot Noir och Gamay, så finns det den här druvan, det är bara en druva, har en synonym för en annan druva som man får använda när man gör Madeira. Det kanske bara rör till det lite, men
den har en synonym som
det är, den här druvan är samma som samma namn som en annan druva som man får göra Madeira på. Man får göra portvin på den druvan också. Den är inte jättevanlig att göra Madeira på, men den ingår liksom i de tillåtna druvorna att göra
Madeira. Men man får göra portvin på den också.
Ja. Och då kanske, och då är det liksom, du tänker att det är det portugisiska namnet för den här druvan. Men vi är inte i Portugal. Nej. Vi är i Frankrike.
Ja, du har ju varit på Madeira.
Ja.
Det är inte konstigt att du tar en sån ledtråd då.
Nej. Men en annan ledtråd också kunde vara att det här området där den kommer ifrån var en av de adresser som jag verkligen hade tänkt att ha med i boken. I vin med adress, en av de 10. Men den halkar ur typ som nummer 11. Mest för att jag inte tyckte att jag kunde tillräckligt mycket om området. För jag har inte varit i det här området.
Men man skulle ju kunna tänka sig att det är att det är öster om Bourgogne, eller? Typ mot Alperna. Ja. Är inte det? Jura?
Det är Jura.
Det är Jura.
Ja, helt rätt.
I Arbois eller någonstans. Eller yes. Där man då...
Vi är i Jura. Vi är kring Arbois.
Ja, där har faktiskt jag varit däremot.
Ja, då borde du ha kunnat det.
Ja, det är fint. Ja, det skulle jag aldrig ha sagt. Ja, just det. De gör väl... Vad heter de? Trousseau?
Exakt. Trousseau. Och Trousseau är då... Trousseau är faktiskt samma... Om jag inte har fått den bakhoten så är det samma druva som Bastardo.
Det hade ju jag stenkoll på förstås.
Bastardo är inte så vanligt. Men man gör några Madeira-producenter gör en ren Bastardo. Och även portvin. Men jag ska avslöja. Vinet är från Philippe Bonnard. Pupilin är väl byn.
Vad kul alltså.
Trousseau 2011. Ett lite varmare år där. Som gör också, tror jag, att den här kanske går lite åt nästan lite så här Pinot-känsla. Liksom. Jag fick det lite. Även apropå Chateau d'Arles, Pinot Noir.
Precis.
Ja. Men den här är mycket, den är lättare och mer någon slags apelsinskal-känsla på. Och för er som inte kan höra hur den här etiketten ser ut, det är jättesvårt, så är det den här som jag tror många känner igen med en räv på framsidan. Är det en räv? Ja, det är en räv.
Jag tror det, ja.
Han gör ganska många olika varianter. Trousseau, Arbois, gör vita viner, en mängd olika. En favorit som jag gärna beställer när jag är utomlands på krogen. För att det är liksom lätt och gott att dricka. Här kan man dricka ganska mycket av.
Ja, men det här är ett trevligt vin verkligen. Jag har provat det flera gånger, så det hade man ju önskat att jag hade prickat rakt direkt med en gång. Men ja, de är härliga.
Ja. Men du, jag tänkte så här, sista fråga bara innan jag ska släppa ut dig i höstrusket. Om du skulle få dela en till sån här flaska med någon annan. Bara du och någon annan. Vem skulle det vara?
Aha, någon, vem som helst eller i Sverige?
Vem som helst.
Vem som helst, whoever.
Ja.
Vem som helst. I vinbranschen, eller?
Ja, väl du.
Aha.
Kanske någon spännande person. Någon som är kanske vid liv.
Någon som...
Jag vet inte.
Ja, men det finns sådana begränsningar.
Så Sebastian Bach hade varit...
ja, just det. Som barock då.
Nej,
men jag skulle nog vilja dela en flaska med... Sarah Silverman, tror jag.
Ja, spännande. Varför det?
Ja, jag var väldigt nyfiken på att hänga med henne och dela en flaska helt enkelt. Och se hur hon är liksom face to face.
Mm.
Det vore spännande.
Då ordnar jag det. Så hörs vi imorgon. Tack för att du kom hit.
Tack för att du fick komma.
Ja, det där var en trevlig sittning som jag och Per hade. Ett fantastiskt gott vin dessutom. Nästa gång blir det 3 stycken sommelierer som kommer hit. Och de ska jag sätta på prov med grymma röda viner från Råndalen. Vi hörs snart, troligtvis 2016. Ha det bra, tja!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.